på ledningsnivå sitter många fortfarande med frågan hur ska vi arbeta med generativ AI och AI stort ska sägas. För det handlar om att säkerställa framtida konkurrenskraft.
I detta avsnitt av AI Sweden podcast gästas vi av Lisa Rutén Larsson. Hon är en erfaren business designer och business developer och numera strategikonsult på konsultbyrån Vink i Göteborg. Lisa har en imponerande bakgrund inom innovation från bland annat att ha jobbat i startupvärlden och arbetat i Silicon Valley, specifikt på den legendariska innovationsmiljön Park Xerox. Vår diskussion fokuserar på användningen av generativ AI inom näringslivet. Och jag tror inte att någon kan ha undgått diskussionen om generativ AI, om de nya verktygen som ChatGPT, som Google Gemini, som X-Grok och allt fler verktyg. Men frågan är hur vi ska använda de här verktygen i våra företag, i våra organisationer för att skapa värde. För tekniken som väldigt snabbt utvecklas blir allt mer tillgänglig för användare och för företag världen över. Så därför vill vi spela in detta och Lisa ger sin syn och delar sina insikter om hur man kan göra detta. Vi pratar om skillnaden mellan den globala och svenska synen på AI, hur svenska företagsledare behöver ta steg mot att vara mer teknikoptimistiska för att implementera AI i sina affärsmodeller och kanske till och med utmana sina affärsmodeller. Lisa Rutén Larsson, varmt välkommen till AI Sweden podcast.
Tack, jättekul att vara här.
Nu, vi har hållit på fram och tillbaka för jag vill ta med dig som en representant för det här ämnet vi ska prata om idag i flera månader nu. Men jag tror inte att det kan ha kommit med bättre timing med tanke på de rapporter som har kommit ut nu under den senaste månaden. För idag ska vi prata om generativ AI i näringslivet. Generativ AI i affärsvärlden. För enligt flera rapporter nu som har kommit ut bara de senaste veckorna så finns det en skillnad mellan den globala och svenska synen på AI. Den globala synen på bland företagsledare är framförallt att det finns en optimism kring AI. Det finns fler bolag som har enligt de här rapporterna då investerat i att implementera AI jämfört med de svenska företagen som verkar vara lite mer försiktiga och kanske inte riktigt har sett affärsnyttan ännu. Så det vill jag prata med dig om idag. Det enkla ämnet generativ AI inom näringslivet. Men först ska vi ge alla en liten inblick i vem du är. För du har en väldigt, väldigt spännande bakgrund just när det handlar om innovation och ta med dig ett globalt mindset till just Sverige. Du är numera business designer, business developer och strategikonsult på Vink som är en konsultbyrå i Göteborg och har en bakgrund från bland annat startupvärlden men också från San Francisco och Silicon Valley där du jobbade på den legendariska innovationsmiljön Park Xerox. Så Lisa, hur hamnade du i det du gör nu?
Ja, hur hamnade jag där? Jag på Chalmers gick till industriell ekonomi och valde sedan att gå vidare och gjorde lite tid både på Berkeley och Stanford i ett kort utbyte, ett sommarutbyte. Och blev liksom exponerad till miljön i Silicon Valley och drogs till det och fick möjlighet att stanna kvar och jobba på ett SaaS-bolag där under en kort tid. Och såg väl alltid liksom att jag ville tillbaka och att det var en miljö där jag lärde mig otroligt mycket. Inte bara liksom då i företagningen utan i hela liksom miljön som ändå karaktäriserar det området, om man vill säga. Läste vidare på ett entreprenörsprogram och fick därigenom en möjlighet att göra min masteruppsats på just Park. Och därifrån gick jag vidare och blev anställd då. Så det var väl den korta vägen. Mm.
Och för de som inte känner till Park inom innovationsvärlden så är det alltså de som varit med och uppfunnit Ethernet. Man har varit med och uppfunnit laserprintningen. Man har varit med och tagit fram liksom transistorerna för liksom avancerad beräkningskraft. Man har gjort en väldigt, väldigt massa saker. Och du tar ju med dig det, liksom, tar ju med dig det hem då, tillbaka flytten till Göteborg, till Sverige för att jobba med svenska bolag. Men vad skulle du säga, vad är skillnaden mellan, vad var din skillnad mellan exponeringen för sättet man tittar på innovation på i en sån miljö och i kanske Silicon Valley versus det du såg i Sverige?
På Park då, det som stod ut för mig var ju att där arbetade man med väldigt stor nyfikenhet och utforskande ganska så här grundlöst. Alltså man tittade inte bara på vad är behoven idag, imorgon, om 2 år, utan försökte förutse hur kommer världen se ut om 5, 10, 15, 20 år och vad kommer vi behöva för teknik då? Så att horisonterna var på något sätt mycket, mycket längre, samtidigt som det var en vi jobbade med kommersiella partner i en open innovation modell där vi som sagt samarbetade med företag att lösa specifika tekniska frågor för dem idag, där vi drog nytta av den IP och kompetens vi hade utvecklat i de här mer grundläggande, långtgående forskningsprojekten som vi drev parallellt. Och det har jag väl inte riktigt mött på samma sätt i Sverige. Vi har ju forskningscenter såklart som gör det också. Men just den här open innovation-modellen där man kombinerar kommersiell forskning med väldigt fundamental forskning och få det att funka på ett bra sätt.
Och du har ju tagit med dig det in då i ditt jobb på Vink. Du är också aktiv inom Women in Tech, Gothenburg, där du gör ett jobb liksom med startups. Hur skulle du säga att det här liksom hänger ihop i vad du gör dagligdags och vad du gör liksom mot startups?
Ja, men startups skulle jag säga och jobba med entreprenörer är en otrolig källa till lärdom och inspiration. Så jag tycker alltid det är viktigt att ha en fot och ett huvud som är där. Det är där jag ser mycket affärsmodell, innovation och tillämpning av ny teknik. Sen är det såklart just med Women in Tech och femtech-frågan, alltså fokusera på kvinnors hälsa och välbefinnande känns otroligt viktigt, och det historiskt sett har försummats inom medicinsk forskning och produktutveckling. Så det känns väldigt privilegierat att få vara med i det sammanhanget och göra bidra med lite.
Och en av sakerna som ni gör på Vink och även i de sammanhang som du är med är just att liksom jobba med strategi kring ny teknik, strategi hur företag ska ta sig an detta och även jobba med implementering. Och det vi vill såklart prata om idag, det är ju generativ AI i svenska företag. Vi ser fler och fler rapporter om den här extremt snabba utvecklingen på alla fronter. Det är numera ett verktyg som egentligen varenda människa på hela jorden med en internetuppkoppling kan använda, och det är en teknik som bara är drygt ett år gammal. Vad ser du att de företag som ni jobbar med står idag när det handlar om att tillämpa generativ AI i sin verksamhet?
Jag skulle säga att många fortfarande verkligen är i startgroparna. Många av de ledningsgrupper vi träffar har insett att generativ AI kommer vara viktigt och kanske till och med disruptivt för deras verksamhet framöver. Men på ledningsnivå sitter många fortfarande med frågan, hur ska vi arbeta med generativ AI och AI i stort, ska sägas. Ofta har man medarbetare som använder funktioner eller applikationer i deras funktioner. Mycket förtränade applikationer, ChatGPT eller GitHub Copilot, som förstärker det dagliga arbetet. Men det har inte förändrat arbetsprocesser eller har en mätbar inverkan på topp- eller bottomlinen. Så att där skulle jag säga att den stora massan är. Och sen finns det såklart företag som har kommit lite längre. De har börjat med pilotprojekt eller tagit fram nya processer kring specifika applikationer. Framförallt inom området skulle jag säga marknadsföring och kundtjänst. En trend som kanske inte är så förmodande är att de företagen är oftast företag med en hög digital mognadsgrad och som arbetar i branscher eller har en väldigt stor del av deras verksamhet i just de här områdena som vi sett haft mest traction, som jag precis nämnde. Men jag har ännu inte sett några exempel på ett svenskt etablerat större svenskt bolag som har gått från liksom pilotprojekt till en generell kapacitet av generativ AI, där man integrerade i flera organisatoriska arbetsflöden. Men där blir jag gärna motbevisad. Det finns säkert exempel, men inte några som jag har sett på än.
Och på vilket sätt, så vi pratar ju ofta när det handlar om ny teknik, så blir det att vi blir rätt wowade, vi kan komma in och man testar ChatGPT och så sitter man där i 20 minuter så inser man ju att det är en helt otrolig teknologi som man bygger på relativt enkel liksom, sannolikhet. Men på vilket sätt tror du att svenska företag då kan dra nytta av generativ AI?
Jag tror inte svenska bolag skiljer sig från några andra bolag i det avseendet. Det största vinsterna i nätet tror jag man kan se att skapa kundanpassade upplevelser med kortare releasecykler. Så det handlar om återigen personer för sälj, marknadsföring, kundtjänst och i viss mån produktutveckling såklart. Jag ser att man kan dra nytta av det, en högre automatisering av innehållsskapande och prototyper i kombination med att då kunna automatisera kundanalys och förstå kunders beteende och reaktioner på produkter och tjänster och varumärket, och då också snabbt kunna haka på trender utanför företaget. Och sen på en individnivå, det här var lite mer från en organisatorisk eller företagsnivå, på en individnivå så tror jag det handlar mycket om att kunna bredda kompetenser. Nu har alla tillgång till en helt ny verktygslåda av kompetenser, och såklart automatisera manuella och tidskrävande processer. Så det är väl där i närtid som jag ser de stora dingarna även för svenska bolag.
Och vem bär ansvaret? Vem bär, alltså från en innovations- och strategisida, vem bär ansvaret för att en sån här teknologi ska komma in i ens företag och ens organisation?
När det kommer till generativ AI och AI stort, så ses det som en strategisk fråga och en fråga som i slutändan måste drivas av ledningsgruppen och ledningen. För det handlar om att säkerställa framtida konkurrenskraft. Och det är ingenting som bör ligga utanför ledningen, utan det är någonting som måste drivas därifrån. Jag ser en hel del exempel på att den här frågan hamnar i IT-funktionens eller IT-avdelningens knä. Hur ska vi arbeta med AI? Där tror jag att man gör ett misstag, i alla fall inte om inte IT är en kärnfunktion. För i många företag så är IT fortfarande en stödfunktion. Och då tror jag man går fel där. Och två anledningar framförallt som jag ser det då. Det är att det första är, för att faktiskt få effekter på slutresultat, så måste de insatser man gör och de investeringar man gör vara kopplade till affärsmål och strategiska prioriteringar. Till exempel om man vill öka tillväxten inom en viss marknad eller inom en produktkategori eller kundsegment, då är det ju där man ska lägga sina insatser. Det är det som ska styra vad man investerar i och vilka problem man väljer att lösa. Och där tror jag många går fel och istället börjar med tekniken. Generativ AI är superspännande. Här har jag en hammare, nu ska jag gå och leta efter spikar. Istället för att faktiskt titta på, okej, vad är de grundläggande friktionerna eller utmaningarna med att uppnå mina strategiska mål som vi har satt. Och jag har sett företag göra jättekola pilotprojekt, men på aktiviteter som har en marginell effekt på faktiskt intäkter och kostnader och de mål de vill uppnå. Så där tror jag man kan gå lite fel om man inte då utgår från det strategiskt och från en delningsnivå. Och för det andra så tror jag att just om man har IT som en stödfunktion, så tror jag många IT-avdelningar inte sitter med de resurser, alltså varken kompetensmässigt eller budgetmässigt, för att kunna axla en sån fråga. För många företag så kommer införandet eller implementeringen av generativ AI kräva stora investeringar i data och IT-infrastruktur. Och där tror jag många IT-chefer upplever att de sitter med mycket av risken men lite av uppsidan. Om något går fel så är det på dem, men när det går bra så är det ju den affärsenheten som faktiskt kan vara nyttan som får sola sig i det. Så det tror jag blir en incitamentsproblematik också.
Jag tycker att du säger så himla många väldigt, väldigt bra saker här som är... Vi pratar ofta om AI som ett verktyg, men här kommer vi in och pratar om det som ett verktyg att nå sina både strategiska och operativa mål i en verksamhet och rikta det på det. Och vi har ju hört i slutet på den här podden i flera av de senaste avsnitten, bland annat då med Unity Health, som pratar mycket om att fokusera på de outcomesen då man vill och de liksom effekterna av att använda någonting. Och samma sak med senaste avsnittet med Johan, när vi pratar om liksom att pilotprojekten måste bort. Vi måste liksom ha fokus på att det ska implementeras. Och det du säger här är ju extremt intressant, det är ju ett som bara sånt himla bra tankesätt i att okej, men om vi ska använda detta för att nå våra strategiska mål, och då måste vi titta på de strategiska målen. Har vi förutsättningar för att kunna nå de strategiska målen med de här verktygen? Har vi inte det så måste vi investera i för att skapa de förutsättningarna, vare sig det är en teknisk infrastruktur, vare sig det är datakvalitet eller om det är till exempel medarbetarnas kompetens. Och då måste det här ju upp på ledningsgruppen. Vad tror du, så när det handlar om detta, för det är ju fortfarande en relativt ny teknologi, men vad upplever många ledare som utmanande med detta?
Ja, det vi möter mycket är först och främst oro. Att bedöma och hantera riskerna med generativ AI. Eller AI stort för den delen. Och det är högt och lågt. Det är allt ifrån existentiell oro. Och sen har många frågor kopplat till IP-rättigheter, dataskyddsfrågor, spridning av känslig och proprietär information. Så det är det absolut största skulle jag säga när jag är ute och pratar med ledningsgrupper. Och en annan utmaning som du precis var inne på är... Jag menar, att skapa framdrift och faktiskt realisera, att få från en idé. Många har workshops och de kommer på jättemånga häftiga användarfall som de vill implementera. Men när man väl börjar djupdyka i de där användarfallen så ser man att för att det ska vara effektfullt så kommer det inte vara en plug and play. Utan det kommer krävas en hel del resurser och där tar liksom musten slut. Och jag tror någonting som är viktigt att komma ihåg är ju att generativ AI är en teknik, men för att få det att fungera i en verksamhet så handlar det inte så himla mycket om teknik längre, utan det handlar om människor och det handlar om förändringsledning, mindset, om man vill faktiskt se stora effekter.
För att koppla till det du sa om Park tidigare, och en sak som jag brukar prata om när jag är ute och föreläser, just den här tidsmaskinen. Att liksom våga sätta sin egen organisation i någon form av tidsmaskin och titta på en längre tidshorisont. Och ibland kan den längre tidshorisonten vara ett år eller två år. I hur önskar vi att vår organisation ska funka inom ett år? Hur önskar vi att vår organisation, vilka verktyg ska de använda inom två år? Och vad behöver vi investera i då för att vi ska kunna nå dit på den tidslinjen vi önskar? Men jag vet att en sak som du ofta lyfter som jag tycker är väldigt bra, det är det här liksom tvärfunktionella team-approachen. Att vi måste ha tvärfunktionella team för att vi ska förstå den här bilden. Varför är det så viktigt?
Ja, men generativ AI innebär många möjligheter och på så många olika områden. Så att just med den här tänker att inte ha ett tvärfunktionellt team innebär att man riskerar att missa många affärsmöjligheter, enkelt. Och att man inte utvärderar och motverkar de risker och begränsningar som finns på ett bra sätt redan när man sitter och utvärderar vad det är man ska göra. Och det kan ju handla om allt att läsa och förstå tjänsteavtal för de applikationer som man börjar bygga på. Eller att förstå kärnprocesser i verksamheten och se hur de kommer påverkas av de förändringar som man gör. Jag tror generellt alla håller med om, forskningen visar tydligt att innovation premieras av tvärfunktionella insatser. Och det är inget nytt här, det här är inget undantag. Men det som gör generativ AI, vad som skiljer sig just med generativ AI är hur tillgänglig den här tekniken är. Särskilt om man jämför med andra grenar inom AI. Många talar om att detta kommer demokratisera data. Det vill säga att det behövs ingen specialkompetens att kunna utnyttja data och insikter för beslutsfattande. Till exempel som controller kan du ställa frågor om din finansiella data i naturligt språk. Och det här innebär ju att man har en fördel att faktiskt involvera sina medarbetare som sitter nära problemen i innovationsprocessen.
Men när det handlar om att liksom driva innovation och involvering och att det här är liksom heltäckande, så blir det ju flera verktyg som ska, eller det blir ett verktyg som man ska försöka använda över stora delar av verksamheten för att också koppla samman enheter. Om man tittar på liksom strategiska mål, så är det ju sällan så att det är en avdelning som ska leverera på någonting. Det kanske ska vara kostnadsbesparingar och så vidare. Men det vi önskar se, det är ju att man också, att större delen av organisationen har en förståelse för vad det är, vilken teknik man använder och hur man kan använda den för att kunna hitta de här optimeringarna eller för att kunna göra mer resurseffektivt. Vad har varit nyckeln när ni jobbar med detta? Vad är nyckeln för att skapa den involveringen?
Alltså det första är kompetenshöjande. Att faktiskt träna och utbilda sina medarbetare. Och det börjar med högsta ledningen, att de har en förståelse för, inte bara på en generell nivå vad generativ AI är, utan faktiskt förstå lite hur tekniken är uppbyggd för att både förstå möjligheter och begränsningar. Och det gäller även medarbetare. Så att jag tror att höja kompetensnivån inom det här området gör att det blir väldigt mycket enklare att involvera medarbetare i innovationsprocessen. För då kan de själva börja titta runt omkring sig och återigen då titta på sina egna strategiska mål och friktioner och problem och utmaningar som de har. Och börja tänka i banorna, okej, hur skulle en lösning kunna se ut här, eller hur skulle jag kunna använda mig av den här teknologin för att lösa de problemen. Och ibland löser det inte problemen. Det finns återigen, det hela börjar med problemen och sen hittar man det verktyg för det. Men jag tror på något sätt så är det just kompetenshöjningen som har varit nyckeln. Och sen är det ju klassisk förändringsledning, att få folk att förstå varför man gör saker. Varför vill vi att ni ska lära det här? Varför vill vi arbeta med generativ AI och AI stort? Och också ge dem förhållningsramar för hur de kan använda den här teknologin. För det är någonting, återigen på grund av att generativ AI är så tillgängligt och att många redan använder i sitt dagliga jobb. Ofta eller kanske utan att ledningen vet om det, så är det en klart en källa till otrolig riskexponering. Och där har vi sett vissa företag som har tagit ett väldigt stort steg och sagt att nej, men vi förbjuder den här typen, vi förbjuder ChatGPT och den här typen av applikationer. Och det är också en risk. En grov förenkling är ju att säga att nej, men vi ska inte använda e-mail, för 91% av alla cyberattacker är på grund av phishing. Det handlar om att ge sina medarbetare rätt förutsättningar för att kunna dra nytta av det. Och det är ju också vad man inte får göra.
Det där tycker jag är en jättebra jämförelse som jag faktiskt inte har hört tidigare. Men att jämföra det med e-mailanvändning. Vi spelade in med Mikael Satama Granberg från MAQS innan och tittade på liksom, hur ska man guida sin organisation i detta. Och hans rekommendation var ju att om ni inte har en riktlinjer för detta, så kan ni anta att alla använder det. Om ni inte har skapat spärrar för de här verktygen, så kan ni anta att alla använder det. Även om det inte är så från en riskposition, så behöver vi göra det. Och då måste vi också titta på, har vi gett våra medarbetare, precis som du säger, förutsättningarna för detta? Har vi utbildat dem i vad de kan göra, vad de får göra, vad det innebär att använda, när vi i stort sett kan anta att alla använder. Så där, jag tycker det där är en väldigt, väldigt bra approach, Lisa. En av sakerna som du är ute och pratar om också, det är ju det här med liksom affärsstrategier och affärsmodeller och hur ny teknik påverkar affärsmodeller. Hur ser du från din bakgrund som liksom affärsstrateg, hur ser du att den här tekniken kommer in och påverkar överlag affärsmodeller i företag?
Jag tror den kommer påverka så många olika aspekter av affärsmodeller. Jag tror ganska snart så kommer vi se mer dynamiska prenumerationsmodeller där man istället för statiska tiers med hjälp av realtidsinsikter om kundernas beteende kan erbjuda kundanpassade prenumerationer. Så det är en del som jag tror kommer hända. Jag tror att hela produktutvecklingscykeln för många bolag, vilket såklart påverkar deras affärsmodell, kommer att gå väldigt mycket snabbare. Från insikt till prototyp och faktiskt hela vägen ut till att testa. Man kan ju till och med testa syntetiskt med generativ AI. Den kan ju gå på några minuter istället för veckor, månader. För i alla fall vissa typer av produkter och tjänster. Och vi ser ju nya exempel på affärsmodeller som jag är otroligt spänd på att se hur de kommer utvecklas på till exempel GPT Store, helt nya marknadsplatser. Där man kommer behöva hitta nya sätt att ta betalt. Om man vänder och tittar på kostnadssidan, när fler och fler företag börjar använda sig utav, ja men bädda in generativ AI-applikationer som i många fall bygger på anrop, då tror jag att man kommer behöva titta på sin kostnadsstruktur och hur man tar betalt. För det ändrar ekonomin i produkten helt enkelt. Så att jag tror det finns så många olika aspekter av affärsmodeller som kommer ändras.
Och där, det är det här är en del som gör mig lite orolig vad jag läste i de här rapporterna. Och det är just det här att svenska vd:ar är mindre övertygade enligt, ska jag säga, det här är siffror från den här PwC:s CEO survey som gjordes ett avsnitt på liksom generativ AI. Och då pratar de om att svenska vd:ar är mindre övertygade om AIs förmåga att förbättra förtroende för produkter och tjänster kontra då globala. Och det är svårt att säga någonting det utan att se de liksom precisa siffrorna. Men det säger kanske någonting om vad vi i Sverige har pratat om lite, den här ingenjörskrisen. Att vi har gått från att vara ett väldigt starkt ingenjörsland till att bli mer ekonomer, mer jurister, mer kanske stödtjänster för förvaltning och inte vidareutveckling. När vi tittar på den här tekniken så är det ju mycket att arbetsflöden kommer förändras, hastigheter kommer gå upp. Vad är mer, när vi tittar på liksom den innovationssidan då, hur man ska kunna experimentera fram till exempel nya produkter eller nya affärsmöjligheter. Vad skulle man kunna lära sig där av liksom det traditionella innovationsarbetet med i den vanliga operativa sidan av företagen?
Jag ser det ju dels som en väldigt kraftfullt verktyg i innovationsprocessen. Jag pratade redan lite om att framförallt då för små företag men även för stora bolag att kunna analysera i, om inte realtid så nära realtid, hur kunder interagerar och upplever din produkt och tjänst och kunna ta de lärdomarna och snabbt iterera fram nya kundupplevelser eller att ta liksom produkten till nästa steg. Så det är ju kanske mer inkrementellt. Men jag tror också liksom att använda det som ett idé och bollplank på betydligt liksom längre sikt och liksom pusha gränserna för vad din produkt kan vara. Och här skulle jag vilja förespråka liksom att man tittar på kundupplevelsen snarare än produkt och tjänst kanske. Hur kan det här förbättra min produkt här? Hur kan det här förbättra min tjänst? Snarare titta, hur kan det här förbättra min kundupplevelse? För det öppnar upp för väldigt mycket mer. För om man tänker på, när jag som kund köper en produkt så är det väldigt sällan det bara är produktens funktion, form och pris som avgör. Utan det är på något sätt allting runt omkring. Alla touchpoints, både före och efter. Och där finns ju otroliga möjligheter att återigen kundanpassa många av dem. Allt ifrån utskick till kundtjänst. Så där tror jag för småbolag att det kan finnas väldigt mycket att hämta. Särskilt eftersom de har en, vad jag ser det som en fördel, att vara mer lättrörliga i det här. Snabbare kunna ta upp och ta till sig den här tekniken och inte kanske behöva förhålla sig till ett lika stort teknikprocess och kulturellt arv som många större etablerade bolag behöver.
Ja, för har man, om det är så att man vet vad man ska göra och jobbar till exempel med kommunikation eller relationer, så kan det här vara ett enormt verktyg för produktivitetsökning i vad jag kan få för output på små team. Kan ju ha en mycket, mycket högre produktion av alla möjliga saker. Vi har ju sett tidiga exempel på kodningen där vi ser utvecklare som 2x-ar upp till 10x-ar sin produktivitet med hjälp av detta. Och det där tror vi väl kommer gå liksom som en våg över de flesta liksom kognitivt krävande arbetena. Om vi går över och är lite mer praktiska då och tittar på liksom praktiska steg för implementering och vad du har sett att svenska bolag gör. Om vi börjar med praktiskt exempel på vad ett svenskt bolag har gjort och hur man använt den här tekniken. Har vi något sådant?
Jag har bland annat jobbat med ett startup som heter Plussa, som tar fram en app för en coach för föräldrar och hjälpa dem med deras välmående. Och de tycker jag gjorde en ganska intressant grej och ett väldigt bra exempel på när de utgick ifrån att de utgick ifrån behov och tittade på begränsningar i deras affärsmodell. Och två, redan från dag ett byggde en infrastruktur som tillät dem att på ett säkert sätt samla och lära sig utav data från sina användare. Och det de såg var att det stora värdet hos dem då var, eller deras tjänst var, att kunna tillgängliggöra tjänsten utanför kontorstid. Men det innebar ju också att de behövde ha folk tillgängliga dygnet runt. Och det blev liksom inte ekonomiskt hållbart. Så där började de ganska snabbt titta på generativ AI som en förstärkare och komplement. Och då faktiskt kunna erbjuda en bättre kundupplevelse och värde för kund, samtidigt som de fick en starkare och mer skalbar affärsmodell. Så det är någonting som de nu undersöker. Hur är det här faktiskt från ett användarupplevelse? Jag tycker det är intressant generellt med vårdapplikationer. För att där finns ju någon slags bild av att vi alltid föredrar en mänsklig kontakt. Och det ser jag inte att man inte gör i många avseenden, men jag tror också det kan finnas fall där det finns mervärde i att det inte är en människa. För när ChatGPT kom ut, då såg vi ganska snabbt att många började använda det som en livscoach, som en relationscoach. Så det finns någonting där som jag tror kan skapa otroligt värde. Det är ett exempel. En annan intressant exempel är från ett bolag som har automatiserat UX-designprocessen. Så det här är vårt systerbolag Smarter tillsammans och åt en startup som heter Semantics tagit fram en SaaS-applikation som med enkla prompt genererar användarberättelsen, hela flöden och wireframes som man då kan importera in valfritt UX-verktyg efteråt för att ta fram på minuter en digital applikation, en mockup till en digital applikation. Så det är ett par exempel. Sen tycker jag det är väldigt spännande om man nu får lyfta fram AstraZeneca som ett som ett svenskt bolag. Så tycker jag de har ett otroligt spännande samarbete som jag följer från distans, men tillsammans med Upskis Integrated Drug Creation Platform för att ta fram nya antikroppar för cancerbehandling. Och det är ett område som är otroligt spännande, tycker jag, om vi kan se en tillämpning av den här teknologin där.
En av mina bästa vänner här i Kanada, de driver ett drug discovery-bolag med AI då. Och när man sitter ner och verkligen så här, men berätta för så förklara för mig hur det här funkar och de visar hur det funkar. Den enda reaktionen man har är så här, det här är ju helt sinnessjukt. Det här är ju helt galet att det här är något som vi aldrig har kunnat göra tidigare. Att vi kan liksom syntetisera proteiner, vi kan titta på mRNA-strängar, vi kan identifiera nya, liksom lokalisera saker in i celler som vi aldrig tidigare kunnat göra. Och då kan man alltså göra det inom någonting som är så svårt som life science. Och då funderar man så här, men tänk om vi skulle förstå på samma sätt hur vi skulle kunna använda det här i de vanliga bolagen, i de mer traditionella industrierna, hur vi skulle kunna förändra våra arbetsflöden och hur vi bara skulle kunna embracea detta för att tänka om hur vi gör saker idag. För exakt så som du säger, att bara kunna prompta UX och användarstories och få fram wireframes kan ju spara månader. Men det utmanar ju också organisationen i att då kanske vi inte lägger lika mycket tid på vi lägger inte lika mycket tid på det här, men vi kommer skapa så många wireframes att våran produkt kommer bli bättre. För att nu handlar det mycket mer om att kurera wireframesen snarare så att våran begränsning ligger inte i att ta fram det som begränsningen låg i innan, utan nu ligger begränsningen i någon form av liksom kvalitetsmått i att vi måste kunna snabbt iterera tillsammans med våra kunder eller tillsammans med våra användare och i relationer med dem. Så det kommer ju också ställa ett helt annat krav på organisationer. Och det är bara anta, eftersom de här lösningarna finns, så är det bara anta att det här gör era konkurrenter, eller det kommer era konkurrenter göra inom kort. Och då är det frågan om ni inte gör detta, har ni förutsättningarna eller ens förmågan av att hänga med marknaden? Och mitt stora bett är att i de allra flesta roll, om man inte är med på det här tåget, så kommer man ha väldigt svårt att konkurrera. Det kommer inte hända på 3 månader. Men dra ut på vad det kommer hända, hur stor roll det här kommer spela om 2-3 år. När verktygen har blivit så mycket bättre på 1 år.
Precis, jag tror det är ju en sån klassisk saying som jag tycker ligger mycket sanning i. Att vi överskattar vad som kommer hända på 3 år, men vi underskattar vad som kommer hända på 10 år. Och jag tror att där, om man väntar för länge, om man är passiv i det här för länge, så kommer man inte kunna, man väntar på rätt häst så att säga, då kommer man inte kunna springa tillräckligt snabbt för att fånga den hästen när den väl kommer. Så där tror jag det är absolut värt att vara eftertänksam när det kommer till AI, men det är inte samma sak som att vara passiv eller reaktiv.
Så då, om man som ledare lite normalt, vad jag hoppas, känner en sense of urgency efter detta, efter de här uppmaningarna, och man känner att ja, vi måste komma igång med detta. Vi har kanske börjat dabba lite i det, vi kanske har liksom testat eller köpt någon sån här sittning tillsammans med ChatGPT eller sådär, eller så har vi inte börjat alls. Men vart ska man börja?
Jag tycker man, för det första så måste ju den här frågan vara uppe på ledningsnivå. Jag såg en sammanställning från McKinsey's Quantum Black som jag tyckte var ganska bra, om frågor som styrelsen borde ställa till sina ledningsgrupper. Så det betyder ju att det här är frågor som ledningsgruppen förväntas kunna svara på. Och det första är, hur kommer det här påverka din industri i närtid och på lång sikt? Det var första frågan. Andra frågan var, Hur balanserar vi värdeskapande och risk på ett bra sätt? Tredje frågan, som vi inte riktigt har pratat om idag, men som jag tror är väldigt viktig, är hur ska vi organisera oss som bolag för generativ AI? Du var inne lite på det där om det plötsligt tar minuter och det snarare kommer att handla om att vara ute och prata med kunder i en större utsträckning, och det är där mycket värdeskapandet kommer att ske. Så hur organiserar vi oss för det? Och har vi de nödvändiga kapaciteterna och resurserna? Det var vi in lite på senare. Så det tycker jag liksom som ledare, att det är bra frågor att börja och diskutera i ledningsgruppen. Sen är ju nästa steg, eller ett viktigt steg att ta, är just den här kompetenshöjande. Och ett väldigt konkret tips där är ju att hitta en källa som du tycker är bra och inspirerande och börja prenumerera och ta till dig information på en löpande basis. var inte så ambitiös. Hitta något som du faktiskt konsumerar. Snarare än att det ska vara någonting otroligt svårt och komplicerat. Och sen, det har vi också varit inne på. Har vi en AI-policy som täcker detta? Behöver vi uppdatera den? Behöver vi skapa en? Och se till att den är väldigt konkret och tydlig i vad man får göra och vad man inte får göra. Och där i gråzonen, hur ska jag som medarbetare, vad ska jag göra då som medarbetare? Och steg tre är att som jag tycker de bolag som faktiskt har kommit en bit på vägen, att sätta ihop en liten taskforce. En tvärfunktionell taskforce som kan börja titta på den här frågan på ett inte bara strukturerat sätt, men också på ett accelererat sätt. Att det här är inte en fråga som får ta 5-10 år, utan här måste man ganska snabbt bilda sig en bild av vad det är man vill göra.
Jättebra. Jättebra att ta upp det här. Hur ska vi organisera oss? Just för att det här är en teknologi som kommer förändra mycket i hur vi gör saker. Och då borde det också förändra förändra hur organisationer ser ut. Om vi ska börja jobba på nya sätt. Om man vill börja med det här, för jag tycker det du säger tidigare här är så himla nyttigt. Jag ska försöka förklara varför också. Det är att vi har sett flera stycken så här, experience-based learning när man går in och liksom ska börja upskilla sina medarbetare. Och det finns mängder av kurser, det finns mängder av liksom både online och offline och massor av föreläsare som är ute med det här nu. Men en av sakerna som verkar funka bäst är när medarbetare får ta med sig egna problem in i utbildningarna. För att mer relevant, det är också inte bara en kostnad för företaget, det är faktiskt så att de jobbar på någonting som ska skapa värde i företaget, så det är en investering av den tiden också. Och det kan skapa nya idéer i gruppen. Och det som jag gillar med kopplingen till det som du nämnde liksom här i början, det är just också den här kopplingen till de strategiska målen. Tänk om vi då ska titta på de strategiska målen, inventera liksom vad vi gör i vår verksamhet och så titta på utefter våra strategiska mål och efter de problem vi har, var kan vi tillämpa detta snabbt? Men då kommer frågan så här, hur ska vi mäta detta då? Hur ska vi mäta effekten av våran AI-strategi eller hur vi går liksom praktiskt mot detta?
Här tycker inte jag man behöver göra det krångligare än vad det är. I slutändan handlar det om att förbättra verksamheten. Så de mättal man har för det ska man använda här också. Så om det är att öka intäkter, öka kundnöjdhet, retention, kostnader, personalomsättning, vad det nu må vara, så är det samma mättal som man ska använda. Det är en strategisk fråga, så man bör applicera samma mättal. Sedan finns det såklart mättal som man kan införa som inte bara talar om man gör saker rätt, utan som signalerar om man gör rätt saker. Och det kan handla om skalbarhet, replikerbarhet av modeller och applikationer. Det vill säga, vi har infört en applikation här. Hur kan vi replicera och skala den i andra användarfall? Time to value kan vara ett värdefullt mättal. Anställdas kompetensutveckling. Antal lärandecykler är ofta någonting vi pratar när det kommer till innovation och produktutveckling. Hur korta och hur många lärandecykler kan vi göra? Så det är kanske några mättal som är lite mer praktiska under själva utförandet. Men återigen, jag tycker det är en strategisk fråga, så att i slutändan så måste man mäta sin AI-strategi på samma sätt som man mäter sin verksamhet.
Jättebra. Och time to value tycker jag verkligen, verkligen om. För tidsaspekten är så viktig här, och det är ofta där vi ser liksom störst besparingar. Om vi tar fram vår egen lilla tidshorisont här nu då, vår egen lilla kristallkula. Och det kanske är svårt, det kanske är ganska svårt för oss att förutsäga med tanke på hur snabbt det har gått de närmaste 10 åren. Men om vi tittar på 1, 2, 3 års perspektiv nu då, vilka framtida trender inom AI, men framförallt då generativ AI, ser du som mest lovande utifrån näringslivsperspektiv?
Till början skulle jag vilja säga att jag upplever på något sätt i alla fall att den första hypen är över. Liksom. det har lagt sig lite grann. Och så jag tror många har som sagt insett att det finns för många problem som de vill lösa i sin verksamhet, det finns inte en plug and play. Så jag tror en viktig och stor trend kommer vara när man börjar kombinera generativ AI med andra teknologier och framförallt annan typ av AI för att lösa problem. Och där man faktiskt börjar använda naturligt språk som det universella språket att interagera med människor och data. Så det är en trend. En annan lovande trend som jag ser betydligt mindre av idag men som jag tror vi kommer såklart se mer och mer är specialiserade mindre språkmodeller. Det kommer inte vara hållbart att bygga såna här otroligt stora modeller med hundratals miljarder parametrar rent resursmässigt. Både från ett hållbarhetsperspektiv men också ur ett kostnadsperspektiv. Och det vi har kunnat se redan är att bara för den mindre behöver den inte vara sämre utan det handlar om att specialisera modeller, specifika syften med specifik data för specifika problem. Sen tror jag en tredje lovande trend, jag säger lovande med lite tveksamhet men jag hoppas mycket på det, är ju large action models där vi ser att AI-agenter både förstår men också utför uppgifter åt oss i vårt vardagliga arbete utan att vi behöver liksom anropa API-er, i alla fall inte som användare, och bygga applikationen. Jag vet att Rabbit skapade mycket buzz på CES. Och huruvida den verkligen kommer ersätta smartphones, det vet jag inte. Men jag tror definitivt att vi kommer se en ny era av dateringsapplikationer som faktiskt är användbara. Och som kan agera som en agent för dig i den digitala världen. Så det ska bli väldigt spännande att se hur de stora smartphone-tillverkarna och operativsystemleverantörerna kommer, vad de kommer att vara med.
Jag tror att vi har sett någonting här nu, och det var vissa som skrev om det som det här nya iPhone-momentet. Men jag tror i alla fall att det är en preview på, och det har vi pratat om ganska länge här i de här sammanhangen, men det här är ett nytt typ av interaktionssätt för maskiner. Det är ett nytt typ av sätt att interagera med datorer. Och vi har gått från, och jag vet att det här pratades om i Davos, men vi har gått från att vi ska försöka förstå datorer till att datorer förstår oss. Och det gör att naturligt språk och att ha en beställarkompetens gentemot en maskin kommer skapa en ny typ av konkurrenskraft. Förstår jag hur jag ska beställa någonting, precis som om jag jobbar med en byrå eller om jag jobbar med, är jag en bra ledare och kan få ut liksom maximalt av mitt team, så kommer mitt team outperforma andra teams, förhoppningsvis om jag har rätt förutsättningar. Lite så kommer det bli med datorer, och det är därför jag också tror att som ledare så blir det väldigt viktigt att vara på detta tidigt för att förstå de här verktygen, för att förstå hur verktygen kan nå mina operativa mål. Vilka ser du som de största möjligheterna här med generativ AI framöver?
Det jag pratade lite om, bioteknik och framtida nya läkemedel, det ser jag som en stor möjlighet. Ett annat område som också karaktäriseras av att det är väldigt stora stökområden är generativ design. Alltså, jag tycker det är otroligt spännande att kunna tänka sig att vi kan gå från text, alltså ett prompt, till funktionella och tillverkningsbara 3D-objekt. Så det tror jag också är en stor möjlighet där det kommer krävas en hel del innovation och forskning, men det ser jag som en stor möjlighet också.
Och att det finns mycket mogen teknik där ute nu på liksom AI-spåret och även generativ AI, där det finns verktyg som är liksom tillgängliga för alla idag som skulle kunna skapa enorma värden både på kostnadssidan men också på liksom tidsbesparing och den generativa sidan även i företag. Så jag älskar sättet du pratar om liksom med kundupplevelsen, för att det här blir någon form av relationsverktyg också med kunder. Vi kanske går från en mer transaktion till relation. Vi går en mer till att kunna vara närmare kunden och kunna steppa in där vi kanske inte har mankraft att steppa in. Vi kanske inte har den humana resursen att göra det idag. Men nu kan vi faktiskt skala upp oss själva och skala upp vår egen organisation för att kunna vara med kunden där ute hela tiden. Så det skapar en ny form av liksom skalbarhet som jag ser fram emot. Lisa, avslutningsvis här då. Tre konkreta tips. Om man som ledare då lyssnar på detta för att komma vidare med generativ AI i sin organisation.
Jag kommer återupprepa den punkten jag sa innan. Alltså hitta material, kanal, någon form av informationskälla som inspirerar dig och som är intressant på ämnet som du löpande följer för att öka kompetensnivån. Sen tycker jag det är viktigt att liksom börja prata. Jag vet att många redan pratar om det, men och det här gäller inte bara ledare utan alla, att i sitt professionella sammanhang ta upp de här frågorna. Har vi en policy ramverk för hur vi arbetar med AI? Hur kommer det påverka vår bransch, vår funktion? Hur använder andra runt omkring mig AI? Har de några tips på verktyg eller applikationer? Och jag tyckte du tog upp en väldigt bra grej där, att det finns redan så otroligt mycket. Och där framförallt som litet företag så behöver man liksom inte, man behöver inte uppfinna någonting nytt, utan där återigen har ju många av dem en fördel av att de är snabbrörliga, inte så långa besluts- och inköpsprocesser. Titta på era affärsmodell och titta på era kunder, vad finns det stora friktioner och behoven, och leta sen efter verktyg. Som adresserar dem. För det är ganska stor sannolikhet att det kanske finns något som tar dig ett steg på vägen. Och slutligen, om du inte har testat ett verktyg. Och här vill jag utmana folk att gå bortanför ChatGPT. Så testa. Det är väl de tre konkreta tips.
Och du pratade om inspiration innan och hitta inspirationskällor. Var hittar du din inspiration? Har du något tips på det?
Jag måste säga att det är mycket LinkedIn. Att jag hittar personer och individer som jag tycker har intressanta infallsvinklar och följer dem. Så där skulle jag säga att den största inspirationskällan är.
Och om man vill veta mer om dig och Vink, vad gör man då?
Ja, det enklaste är väl att gå in på vink.io. Eller kontakta mig på LinkedIn.
Och följ på LinkedIn. Du skriver en hel del bra saker också, tycker jag.
Ja.
Lisa, tack så hemskt mycket för att du ville vara med och dela dina insikter och erfarenheter. Jag vet att det kommer finnas anledning för oss att komma tillbaka till det här ämnet. Och se, när vi då tar fram vår kristallkula igen och ser hur rätt hade vi här med de här gissningarna. Och kan vi öka eller accelerera tillämpningen av då både AI och generativ AI i Sverige. För att just nu känns det som att det är någonting vi behöver och ansvaret ligger både på oss men också dig som lyssnar där ute. Så Lisa, tack så hemskt mycket, så hörs vi snart igen.
Tack!
Du som lyssnar på det här är ju uppenbarligen nyfiken på AI och vad AI kan göra. Så vill du veta mer om det svenska AI-ekosystemet så tycker jag att du ska surfa in på ai.se. Där hittar du mer information om oss på AI Sweden och det arbete vi gör. Och har du frågor och funderingar så får du gärna höra av dig till mig. Du hittar mina kontaktuppgifter här i show notes tillsammans med länkar till innehåll som vi pratade om i dagens avsnitt. Det här är en podcast av AI Sweden med mig, Peter Kurtzvelli. Vi hörs nästa gång.